Välkomna tillbaka till Nyheter i Dagpodden, och ni gissade rätt. Vi ska naturligtvis prata om Ida Karkiainens förflutna, precis som vi har skrivit om i Nyheter idag under veckan som har gått. Och jag kan väl sammanfatta, jag vet ju att alla vet vad jag pratar om, men civilminister Ida Karkiainen har ju fångats på bild under sin tonårstid när hon gjorde en Hitlerhälsning, eller heilade som man brukar säga också. Och det här var då inte en enskild incident heller, visar Nyheter idags uppgifter, utan det ska då ha spelats Pluton Svea i hemmet där hon bodde tillsammans med sin sambo som numera är trummis i Raubtier, heter de, ett slags vikingarockband eller SD-rockband skulle jag väl också vilja påstå. Och de är fortfarande ihop, och vi har också avslöjat att han också vid den här tiden, när han var ung och dum, skrev en coverlåt på det extremt nazistiska bandet Pluton Svea, där han till och med la till extra nazistiska texter om att Adolf Hitler, vad var det han sa? Adolf
visste vad man gör med såna as, byggde rum och fyllde dem med gas.
Just det, det var väl ingen toppen poesi, även om vi bortser från det politiska innehållet. Men det här är naturligtvis besvärande för civilminister Ida Karkiainen. Men vi kan väl börja med själva grundfrågan. Är det egentligen ett problem att Ida Karkiainen heilade på en bild när hon var någonstans i tonåren, och att hon har haft det här umgänget i unga år?
På ett sätt så tycker jag egentligen inte det. Alltså vad folk gjorde när de var dumma tonåringar, det är mindre intressant givet att de inte håller på så längre. Jag menar, jag var ju med i Folkpartiet vid samma ålder. Det var ju inte så bra det heller. Men det som är problematiskt, om man ska säga så, det är väl egentligen samma grej som vi pratade om i förra avsnittet med Annika Strandhäll. Det är när man är minister och säger saker till pressen som uppenbarligen inte riktigt är helt med sanningen överensstämmande. Typ, vi vet ju inte vad som skedde, men anta att man befinner sig i en sån här miljö där det spelas sån här musik och man håller på det här sättet när man är tonåring. Att man skulle vara den slags person som varje gång man gör det här ska gå fram och minsann stänga av musiken och säga förnumstigt att det här, det strider mot värdegrunden. Det framstår inte som något som bär sanningens prägel, så att säga, även om vi givetvis inte har några bevis om detta. Det är väl problemet, skulle jag säga.
Ja, jag kan bara instämma där. Alltså, det är hycklandet som är problemet. Hycklandet att hon uppenbarligen har ljugit när hon har blivit, alltså, dels när hon säger, när hon blev minister, och man frågar henne då om hon har något att dölja. Hon säger att hon är snövit. Vilket var väl kanske inte så listigt sagt. Jag har många gånger lekt med tanken, om jag själv befann mig i en sån situation att jag skulle bli tillfrågad, så skulle jag ju definitivt inte säga det. För att alla har vi lik i garderoben. Alla har vi gjort dumma saker någon gång som vi senare ångrar. Att säga att man är snövit, det inbjuder ju till att andra människor drar fram all skit som kan hittas om en. Men dessutom då, när hon blev påkommen, så liksom, när hon i början så låtsas hon som om det inte är en Hitlerhälsning, sen säger hon att det var det visst. Alltså, okej, okay, dålig krishantering kan man väl i och för sig ha förståelse för det här kom snabbt på och så vidare. Det är just hycklandet. Hycklandet, det är som Johannes säger, bandet som hennes kille spelar i, det är ett SD-band, kan man kalla det för. Det är väl heller inget problem att man är minister i en socialdemokratisk regering och bor ihop med en kille som sympatiserar med SD. Om det inte vore för det att andra personer tidigare som har varit i den situationen har blivit uteslutna i partiet. Och nu är plötsligt allt okej. Okay. Alltså, det är hycklandet som är problemet. Inte vad hon har gjort, utan just hycklandet.
Precis, så man kan ju också säga att den här formuleringen snövit blir komisk i sammanhanget. När det handlar om någon slags, liksom, inom citationstecken, vit maktmiljö som man ska befinna sig i. Sen ett annat perspektiv på det här är kanske också lite grann det här, den här lite märkligt centrala positionen som vi placerar just nazismen i liksom vår populärkultur, vår självförståelse. Jag menar, när ungdomar på 90-talet går och hajlar, så är det ju allmänhet, när de är fulla, så är det ju allmänhet inte för att de liksom har läst Mein Kampf, utan det är för att, varför hajlar de istället för att göra någon slags kommunisthälsning? Utan det är ju liksom, varför finns det webbsidor med bilder på katter som har Hitler-mustascher? Varför känner politiker att de måste ha särskild specialundervisning? Jag menar, när jag gick i skolan så skickade man ut grundade man en myndighet som heter Forum för levande historia, och alla skolelever fick ett litet häfte om Holocaust som heter Om detta må ni berätta. Och sen när diverse moderater efterhand sa, men borde vi inte ha samma sak om Gulag och sånt där, då blev det dålig stämning. Jag tror att det är den i övrigt oerhört framstående brittisk-amerikansk historikern Tony Judt, numera framliden, som skrev någonting i stil med att grunden för den europeiska, eller kärnan för att i ens identitet av att vara europé, det är medvetenheten om Auschwitz. Och då tänker jag så att, jag menar, givetvis så var de här fruktansvärda händelserna historiskt relevanta och viktiga. Men att man gör det här till någon slags kärnpunkt för vår populärkultur och vår liksom självförståelse, det är ju det som på ett sätt också leder till att det blir så otroligt laddat. Och att man liksom inte, att det blir väldigt svårt för många att säga så här, bara, ja, men den här personen hade knäppa politiska åsikter som tonåring, kan vi strunta i det för att den inte har det längre? Ja, men om det är nazism så funkar det inte, för nazismen får en slags särställning. Och det är ett mycket bredare problem på något sätt för vår offentlighet, skulle jag vilja påstå.
Men till det kan man väl tillägga att det var väl just därför att det var så avskyvärt som många ungdomar på 90-talet drogs till det här också. Alltså att det fanns den här lockelsen i att göra det allra mest förbjudna som tonåringar så gärna vill. Jag kommer att tänka på de berömda raderna av Hjalmar Söderbergs Dr. Glas, där han säger att människan vill bli älskad, i brist på det så vill hon bli hatad eller fruktad. Alltså, någonting, se mig. Det är det som är liksom kärnan i det hela. Och givetvis är det, men sen är det de första åren på 90-talet, ska vi komma ihåg, de var präglade av, det var kris i Sverige, och det var samtidigt en väldigt stor invandring från framförallt från Balkan, och det var några år där när detta liksom tog fart och fick, det var det samma år som Ny Demokrati kom in i riksdagen, och det är samma år som vissa avdelningar av det som fanns kvar av Sverigedemokraterna då höll på med Hejland och Hakkors och sådana där saker. Så det var en period där när liksom detta var väldigt laddat, och så sen sätter man igång med den här stora kampanjen från regeringens sida för att få stopp på detta. Men detta leder ju till, man tänker ju aldrig mer än ett steg. När man tänker ju aldrig att om vi inför detta, vad kommer effekten att bli? Effekten blir ju alltid ett motstånd också till det man gjort, som man aldrig tydligen kan förutse.
Jag skulle här vilja påminna om en sak faktiskt som man lätt glömmer bort i den här debatten om nazismen på 90-talet. För det första, så det här Ida Karkiainen, det utspelades ju då i mitten av 00-talet, så det är något senare, men i alla fall om vi återgår, som det var i början av 90-talet, som jag minns det, så bemöttes ju faktiskt den gryende nynazismen på ett sätt av sociala myndigheter, lokalpolitiker och så vidare under de första åren på 90-talet, på ett sätt som mer påminner om hur man bemötte islamismen i början av 10-talet ungefär, att det fanns ju det här Fryshuset-projektet till exempel, var ju ökänt, att Anders Carlberg, den gamla 68-aktivisten som sen sedmera blev någon slags sån här ungdomspappa, han hade ju något tryckt rum, får man väl kalla det idag, för nynazister på Fryshuset, där de kunde lyssna på Pluton Svea, spela dart och heila. Och det var ju den här liksom teorin att som också finns med då gängkriminella och islamister sen, att man ska låta dem löpa ut och ungefär att det här är bara någon slags ungdomsvillfarelser som kommer övergå om vi är tillräckligt bejakande. Och Anders Carlberg var ju mest känd, och det skedde ju också groteska våldsdåd i närheten av den här nazistlokalen på Fryshuset som sedmera fick stänga ner. Och egentligen fick vi den här stora svängningen i den allmänna opinionen där man bestämde sig för att nej, men det här daltet funkar ju inte. Och det som jag minns det, så var det ju egentligen efter Alexander-mordet. Morden, det var väl två polismän som sköts ihjäl av nazister på permission från fängelse faktiskt. Återigen det här daltet, de var ju på permission för att spela in en Norén-pjäs, spela upp en Norén-pjäs, och då passade de på att råna en bank och mörda två polismän. Och efter det blev det ju ett slags skifte, så att det, jag tycker det är en viktig del att ta in i också nazistdebatten, att den att man inte glömmer bort att den här liksom saft och bulle mentaliteten, den försökte man sig på även där.
Just det. Det är samma misslyckade resultat.
Ja. Det får man väl säga. Jag tänkte vi kan också titta lite grann på reaktionerna på det här. En sak som i förra veckan så var det ju, fick vi ju plötsligt veta att lite hårdraget, alla med en plattform till vänster hade en och annan betalning hos Kronofogden och struntat i lite räkningar. Den här veckan så har det ju framkommit då att nästan alla med en bakgrund i vänstern, i alla fall de som har bott på landsbygden och har svensk bakgrund också, har stått och hejlat lite grann i ungdomen. Det är väl inte en stor grej. Är ni förvånade över detta avslöjande? Att hejlandet var så vanligt på vänsterkanten?
Det är en sån total skamlöshet, det är vad det handlar om. Utan det är ju de här Socialdemokraternas opinionsbildare som är beredda att säga precis vad som helst för att backa upp partiet. Och man är beredd att ändra åsikt från den ena sekunden till den andra. Man kan ju föreställa sig att att vi hade en ny blågul regering och det visar sig att någon moderat politiker hade gjort precis de här grejerna. Hur många av de här sossepolitrukerna i tidningarna och på Twitter hade suttit och skrivit så här, ja men det här är oproblematiskt. Jag satt min hand och hejlade hela tiden när jag var tonåring. Liksom. Det är liksom, man blir så trött på den svenska samhällsdebatten, för den är så förutsägbar. Man får ju se vad nästa grej blir som alla de här personerna har gjort när vi får nästa ministerskandal.
Ja. Men det är just det är ju samma sak där. Det är ju samma sak där som jag framhöll tidigare. Det är just hyckleriet, va. Alltså är en sådan som Henrik Arnstad som ser fascister och fascism precis överallt, när han plötsligt går ut och säger att det var ingen, vi hejlade, men det var ingen av de här Östermalmsglina som var nazist. Nej då.
Ja, hela Norge var ju ett nazistiskt land, vill jag menas att han skrev en artikel om. Men så för att de åkte skidor ungefär, då var man nazist. Men står man och hajdar, nej. Det har inget, absolut, det går inte ens att koppla på något vis överhuvudtaget. Det är ju sådana här sammanhang som just det här hyckleriet i den svenska samhällsdebatten blir så överväldigande. Man orkar inte liksom.
Jag kommer att tänka på, det finns en parallell. I början på 30-talet så var det en finsk officer som försökte bygga upp en nazistorganisation i Sverige. Det var liksom överklassens nazism. Man tyckte att Lindholm och de var för brutala och för folkliga. Nu minns jag inte vad han hette, men det var något stort möte på en lokal som fanns på Vasagatan i Stockholm och som var berömd när han steg upp i talarstolen på det här mötet. Martin är någonting hette han.
Jag minns jag också. Alltså.
Ja. Ja, han skrev upp i talarstolen i varje fall, om man hade väntat sig ett rytande alla Hitler, Deutschland der Wache. Så istället så sa han, jag är ingen talare, sa han. Men när han dog på 50-talet så fanns det en minnesruna över honom i Svenska Dagbladet. Och i den minnesrunan så stod det att det har ofta hävdats att han var nazist. Men om det var någonting han inte var, så var det nazist. Det var han verkligen inte, stod det i minnesrunan. Och jag har sett en gång kommentaren på den här minnesrunan att om inte partiledaren för ett nazistiskt parti är nazist, vem är det då? Ja. Och alltså man anpassar, beroende på vem det är, så anpassar man helt och hållet måttstocken man använder för att visa om man ska fördöma en människa eller inte. Och det är samma sorts hyckleri som jag tycker vi ser nu i det här.
Jag tycker att Per-Olof Sundman, som satt i Svenska Akademin, han skrev en intressant sak om det här. I ett brev han skickade till någon av sina kollegor på 70-talet. För han hade varit nazist när han gick i gymnasiet. Men innan dess hade han varit kommunist. Det är ingen som kommer ihåg. Han skrev att något i stil med att först var jag kommunist och sen var jag nazist. I efterhand kan man sammanfatta det som att jag var gymnasist. Och jag tror nog att det är nog ungefär samma sak som man kan säga om vår civilminister också. Det här är vad hon och Per-Olof Sundman har gemensamt. De var gymnasister.
Just det.
Men det verkar ju som Magdalena Andersson har fortsatt förtroende för Karkiainen. Tror ni att den linjen kommer hålla, eller finns det uppgifter som kan framkomma som kan göra att hon ändå kommer tvingas avgå på grund av det här?
Jag tror att den kommer att hålla oavsett vad som kommer fram. Och det beror på att jag tycker att Magdalena Andersson påminner allt mer i vissa avseenden om Göran Persson. Göran Persson hade en enkel och bra princip, vilket var att man låter aldrig medierna avsätta några ministrar. För då ger man dem bara blodad tand. Utan det man gör, det är att när någon minister har gjort bort sig riktigt ordentligt, det är att den får sitta kvar och sen ett halvår eller ett år senare får personen avgå av personliga skäl. Så då visar man visar pressen vem det är som håller i tömmarna här. Man låter inte några journalister få liksom skalpar och få bettet mellan tänderna och dra iväg, och så att det blir pressen som börjar styra landet istället. Det här var ju ett misstag som Fredrik Reinfeldt begick dag ett. Han gjorde sig av med 2-3 ministrar inom 10 dagar efter att han tillträdde, och då lät han liksom pressen sätta dagordningen för regeringsarbetet. Så kan man inte hålla på. Jag tror att Magdalena Andersson kommer inte göra detta. Däremot så kan man kanske inte utesluta att statsrådet Karkiainen avgår av personliga skäl om ett halvår eller ett år. Men det är inte heller garanterat att det kommer bli så. Jag menar, varför har hon blivit statsråd fast hon bara är 33 år gammal? För det första så kan man säga att det är en skandal att någon som är 33 år gammal blir statsråd. Det borde man absolut inte bli. Det är väl den största skandalen i det här sammanhanget. Men alla säger ju att hon är väldigt begåvad, hårt arbetande och skicklig. Det blir väl extra mycket upp till bevis för henne nu att visa att hon har det som krävs, med tanke på att den här opinionsmässiga blacken om foten som hon har orsakat sin chef, statsminister Andersson. Hon kommer få ligga i ordentligt om hon ska klara sig kvar i det långa loppet, tror jag. Men hon har ändå den kapaciteten. Det ska bli intressant att bevaka.
Men man kan ju också säga att det finns ju ett utmärkt tillfälle då att lite diskret göra sig av med Karkiainen, och det är ju efter valet. Antingen så förlorar man regeringsmakten och då löser ju problemet sig själv, eller så där kommer det ju vara att om då Magdalena Andersson och rödgröna sidan skulle få ett övertag i mandatfördelningen och bilda en ny regering, så har man väl då där ett utmärkt tillfälle att göra sig av med ministrar man har testat lite grann nu och som har visat sig besvärliga och inte fungerar av olika skäl.
Mm. Jag tror att under Löfven så var väl inte detta lika tydligt, att han agerade på samma sätt som Göran Persson. Men jag har en känsla av att Margot Wallströms plötsliga behov av att umgås med sina barnbarn beror lite grann på detta. Det är möjligt att det var någonting som man trodde skulle komma, något avslöjande som inte hade kommit än, men det fanns ett skäl till varför hon plötsligt avgick, för att hon skulle ta hand om sina barnbarn.
Apropå henne så kan man ju, det framstår ju inte som helt osannolikt att vi kommer att se statsrådet Karkiainen som Europaparlamentariker någon gång framöver. Att skicka folk i exil till Bryssel är ju en klassisk metod för att göra sig av med folk som ställer till problem som man inte vill helt kasta under bussen, för det är ju så väl betalt att vara där.
Ja, men med de förslagen, förutspåelserna, så tar vi och avrundar dagens avsnitt, och så får vi ju då se om... men vi kan ju säga att Karkiainen kommer ju förmodligen sitta kvar den här mandatperioden, för det blir väldigt besvärligt att göra sig av med henne så här nära in på valet. Då kommer man ju få... alltså det blir ju lite att man tappar ansiktet också om man gör sig av med en minister. Det här skötte vi inte bra. Så hon sitter då sannolikt kvar till valet, och sen så får man ju se om hon har bevisat sig som minister och om Socialdemokraterna vinner valet då naturligtvis. Därmed så tackar vi för oss för den här veckan och tackar publiken så mycket för att ni har lyssnat.